Jag tror att Chris Jericho pratar genom sån här gammal två aluminiumburkar och ett snöre emellan när han spelar in.
Ja, alltså, fy fan, jag lyssnade på den här veckan, då hade han ju någon sån här ECW-podd. Och det var ju till och med så att jag höll på att dö för att det var så jävla dåligt ljud, alltså.
Alltså,
så lyssna man inte, Robert.
Men hur kan han? Men jag har hört det där några, jag har hört hans podd några gånger när det liksom är oemotståndliga gäster. Men det är alltså tröskeln är ju otroligt hög för mig att slå på det där, för att det är så dåligt ljud. Jag fattar inte hur det kan vara så dåligt. Jag menar, med dagens teknik är det ju ändå ganska enkelt att inte använda bullens pilsner, korvburkar två stycken och lina emellan.
Ja, men man ska ändå ge, han släpper ju tre avsnitt i veckan, så kanske man behöver liksom bullens pilsner, korv för att klara av.
Ja, men vad fan, vad släpper Wrestling Observer? 14 avsnitt i veckan, och det är toppkvalitet på ljudet på alla dem.
Jo, men var inte Alvarez lika mikrofonkåt som du, och då inte på ett Petter-vis?
Nej, jag tror vi delar den. Det är en typ av dröm jag har, att sitta och prata om mikrofonen med honom. Framförallt om hur jävla överskattad den här skitmikrofonen som jag spelar inne i är, som alla använder.
Men om vi mot förmodan hamnar i London igen och med Meltzer och Alvarez igen, då kommer jag säga det till Alvarez: do you know, this guy loves the microphone as much as you. He would like to talk to you about it. Vad kommer jag få för blick då?
Jag tror att det kommer vara bemötas positivt, tror jag. Då kommer de stå där och prata i 2 timmar eller någonting.
Han har en gedigen samling. Han byter ut mikrofoner väldigt, väldigt ofta, och jag blir lika glad varje gång jag ser någon ny mikrofon han har. Alla mikrofoner i toppklass också. Men han är också väldigt, jag kände det när vi träffade dem där, att han är professionellt trevlig på ett stressat sätt. Alltså han, den här fotograferingen som var, han bara ville få folk att bara in, ut, som den här, det är någon sällskapsresan filmad, de håller på att hetsa in en sån här fotoautomat för att de ska få pressa hela familjen på ett sånt här kort. Han var ju lite så. Han var ju lite farsan i den här Ice Bitte Herr Ober-familjen i Sällskapsresan. Att han bara, hej in, log som fan, var svinproffsig, och sen typ mitt i en mening sa han, okej, okay, next one please, och så var det bara ut.
Ja. Medan Meltzer stod och skakade hand med mig och var förvirrad. Jag skulle bara veta vilken fiende han skakar hand med.
Han behöver, som sagt, Alvarez behövs väl lite grann i som kontrast till Meltzer, för Meltzer är ju lite sävlig och stå på så där. Och det var han ju där också. Men i podden så kan det vara så att Meltzer börjar prata och så försöker Alvarez komma in med någonting, men Meltzer bara maler på hela tiden. När han börjar prata om gamla kalenderbitare, då slutar Meltzer aldrig prata.
De nickar även en sån Excel, jag höll på kalla det för Excel-onanist, men det ska jag inte göra, Anders, för det var kanske jag var, men en sån Excel-persona som du också, då zonar till och med du ut.
Ja, precis. När han börjar måla på om gamla gubbar som är äldre än en annan, då tappar han mig. Vi har suttit här ikväll och försökt spela vad heter det, på 5 sekunder, då man drar ett kort och så ska man säga 3 saker oftast på 5 sekunder, och det passar ju inte mig som är en sån här gammal seg gubbe som Meltzer också. Kommer kanske på 2 saker om man hade tur, så jag förlorade så det skrek om det.
Då ska jag säga det, efter jag har presenterat för Alvarez att Robert vill prata mikrofoner med, då ska jag säga till Meltzer: and this is our podcast's Dave Meltzer. He is also a savvy old man.
Kul att den här podden ändå börjar med en handfull minuter och vara en podd om andra poddar, eller kanske framförallt en annan podd.
Ja. Men vi har mycket att prata om. För det här är en vecka när jag tycker om AEW, så det ska bli trevligt att prata om det. Det är även en vecka där jag känner, vi spelar in på en fredag, vilket vi inte brukar göra, vilket tydligen medför någon form av minnesförlust för mig. För jag kommer inte riktigt ihåg vad jag har sett i WWE, förutom att jag älskade SmackDown-segmentet som var typ 38 minuter promo innan resten av showen fick komma igång.
det känns perfekt att du känner att du inte riktigt kommer ihåg. Och sen så jag och Robert har ju varit och snurrat lite grann här under veckan, så att vi kanske inte har tittat på wrestling-showerna lika koncentrerat som vanligt. Jag lyssnar ju i vanliga fall, men nu så har jag verkligen lyssnat. Så det ska bli spännande att se vad vi kommer fram till här.
Ska vi börja med AEW då, eftersom det ligger färskast i minnet hos framförallt då Chris Dybeck. Vi har ju kollat på pay-per-view, det har ju varit Revolution pay-per-view som liksom var på sant AEW-manér. Det var ju liksom diametrala motsatsen till en WWE pay-per-view. Alltså man hann ju knappt hämta andan mellan Christians magnifika vinst i öppningsmatchen mot Daniel Garcia och att Bryan Danielson mot Eddie Kingston startade. Det kan liksom inte ha varit mer än 120 sekunder med att Christian tagit pinfall till att Bryan Danielson stegade in på entré-rampen.
Nej, nej. Så är det ju. Det är verkligen motsatser i uppbyggnad av show. Men det kommer visa sig lite längre fram. Jag kommer påpeka det när vi kommer dit på showen. Men Christian Cage, vilken mästare han är i ringen och i allt han gör och allt han rör.
Ja, och den där vad heter det, prästkragen tänkte jag säga. Tröjan han har, den har ju verkligen gjort...
Polokragen,
ja, precis. Den har ju gjort underverk och de kan använda den så snyggt i alla matcher som man har. Alltså det är så roligt ut också när de drar upp den där kragen hela tiden.
Den har blivit lite som Irvin R. Scheisters slips som liksom alltid är lågan i fatet. Den här polokragen ligger verkligen Christian Cage i fatet.
Ja, verkligen.
Men jag känner bara också så här, när jag tittar på den här galan och då när man hade också Elimination Chamber i liksom tätt i bakhuvudet eftersom den var veckan innan. Så alltså, det måste finnas ett mellanting. Alltså det måste kunna finnas ett, alltså AEW har då ett jävla tempo i 5 timmar och 30 minuter. Medan WWE liksom går på stesolid och är kanske lite väl lågt tempo när de kör sina pay-per-views.
Ja, gud ja. Det måste verkligen finnas något mellanting. Hade inte WWE ett bra format där slutet av 90-talet, början av 2000-talet? Där hade vi formen. Det var liksom lagomt luftigt, lagomt mycket matcher. Nu har vi fått verkligen två motsatser i hur de bokar sina galor.
Ja, men det måste väl ändå vara där 7 matcher kanske kan vara standard för ett pay-per-view. Nu är WWE, de har ju 4 alltid och så ska de ha det ungefär på 3,5 timme i alla fall. Och så AEW då, som ska klämma in 12 matcher på 4 timmar.
Det var så talande när jag lyssnade på, alltså inför Revolution så lyssnade jag på något avsnitt av Wrestling Observer. Då Meltzer bara så här, alltså det är ju nästan inga matcher annonserade till den här galan. Och Alvarez bara, det är 9 matcher. Det är 9 matcher annonserade. Det var så talande för vad man har för ribba när det gäller AEW's pay-per-views. När 9 matcher inte känns som att det är ett fullt card.
Ja, sjukt.
Ja, men Christian är toppen, han behöll titeln, ni ville att han skulle tappa den till Garcia och är glad att han inte gjorde det.
Ville och ville, vi trodde, men ja.
Jag kan ju hinta lite om när Anders kommer presentera resultatet av tippningen att man skulle inte tro som mig. För gud vad dålig jag var, jag var typ näst sämst. Det var härligt.
Det var lite tripp-trapp-trull alla tre, va? Jag tror du var sämst, Chris, då. Och så sen var väl jag typ 3-4 poäng bättre än dig och sen var Anders 3-4 bättre poäng än mig.
Ja, precis. Vi kan väl säga direkt, vi kan köra tipset redan nu, så drämmer vi av det snabbt. Jag var på plats 15 på 23 poäng av 36 möjliga. Robert var på plats, vart är du då? 24 med 20 poäng. Och Chris var på plats 33 med 16 poäng.
Och jag tycker att ni som landade runt mig där i poäng, ni tänker helt rätt. Jag stöttar er fullt ut i vad ni tycker och tänker om wrestling.
Ja, det är bra. Dina kompisar där nere. Men i toppen så har vi Danne D, Mr. A och Mr. Kumling. De hade 29 poäng av 36 möjliga här på Revolution.
Den här Kumling känner jag inte igen. Det är någon ny...
Ja, precis. Fast det är en...
ett nytt stjärnskott då i alla fall.
Det är ett namnbyte från förra året. Så att,
men jag, aha, gimmick. Okay.
Ja, precis. Så jag väljer att kalla bara för Mr. Kumling. Men personen har varit med tidigare.
Men det är det är Danny Dea sopar hem den här vinsten väl för andra gången. Han var så jävla blygsam i kommentarsfältet på vår Facebook-sida också. Var så här, jag njuter av liksom, toppplaceringen nu, för jag är helt värdelös på att tippa AEW. Så bara sopar han hem första platsen.
Ja, men precis. Och det är ju Danny Dea som leder totaltipset också. På 69 poäng. Mr. Kumling på 63 på tvåan och Felix Gram på 62 på trean. Så det nu han har börjat stuckit Danny Dea. Nu börjar Revolution, nu börjar WrestleMania närma sig, och då blir det massor med poäng som ska hämtas igen, och det är ju långt kvar av året än, så vi behöver inte misströsta, men han har startat starkt.
Ja, jag är också imponerad över att ni är så engagerade utan att ni har fått någon morot. Vi har inte presenterat något pris än, men vi får väl se vad det blir. Det kan ju bli liksom en näve CD-skiva från Chris flyttlåda eller någonting.
De ger ni fan i. Men jag vill bara säga att jag och mitt gäng där nere, vi är redo att utmana mot toppen fortfarande. Så håll i hatten, vi kommer.
Vi fick ju också, vad var det med jag tänkte på? Jo, men Eddie Kingston, han behöll titeln mot Brian Danielson. Som jag tyckte också var två liksom delikata pro wrestling matcher som öppnade så här, eller som öppnade hela Revolution pay-per-view. Ingen Edge, däremot fick vi ju Daddy Magic.
Mm. Och han har ju som sagt, han impersonatade ju DDP här under veckan också med sina jeans och sin så här bandagerade mage.
Tänkte på dig då, Robert, när vi fick Daddy Magic i jeans. Du som avskydde Shawn Michaels i jeans. Hur mådde du om Daddy Magic i jeans och magbandage?
Det var ju också en street fight på Raw. Visst var det...
Det var ju förra veckan.
Det var förra veckan, okej. Okay. Det var då det var jeans. Men det är fan att det var nog mer jeans den här veckan som jag såg, och jag blev så jävla förbannad över.
Jag ska komma tillbaka till Daddy Magic jeans när vi är på Dynamite. Jag har en viktig insikt om honom där. Men vi tar den sen.
Mm-hmm. Förlåt, jag letar jeansen här. Jag vet att jag skrev upp att det var någon jävel som hade jeansbyxor på sig. Jag störde mig någon jävelst, men jag kommer inte ihåg vem det var. Åh, jag hittade! Det är ju för fan på SmackDown. Santos Escobar mot Carlito. Street fight. Carlito i jeansbyxa, givetvis.
Ja, just ja, just ja.
Koka gjorde jag. Kokade. Jo, men som sagt, vars var vi någonstans då? Jo, men ingen Edge. Vi fick Daddy Magic, men ingen Edge. Men Edge fick vi ju sen då i mössa igen också på Dynamite. När han,
ja, var han klär i den där mössan, va?
Nej. Ja. Ja, de stökade en dag av Edge, Adam Copeland mot Christian på, vad var det, Toronto Dynamite? Så var det en om 2 veckor eller sådär, 20 mars.
Amen.
Men det får bli sista, sen får det räcka.
Ja, det kommer hända något där. Det kommer ju hända något efter den matchen.
Jag hoppas att Christian vinner och att Copeland blir borta ett tag. Och sen kommer han komma till, alltså några veckor eller något sådär. Och sen kommer han komma tillbaka och så ska alla tro att han ska ge sig på Christian. Men då vänder han heel istället och ansluter sig till patriarken. Det vill jag ska ske.
Ja, men det vore jättetråkigt med Cope med den där titeln. Det känns inte som att han ska ha den. Det blir fel.
Ja, han har verkligen tappat sedan han kom till AEW. Det är roligt för han att han får brottas mycket och att han får liksom möta nytt folk som han ville göra, men det känns inte som att de har behållit stjärnglansen. Men han var ju på väg neråt redan när han var hos WWE, såklart. Men, ja.
Men finns det någon de har behållit stjärnglansen på?
Ja, men det finns ju ganska tydliga exempel där stjärnglansen har gaskats upp. Jag menar, Christian, han var väl ändå på väg ner i, vad fan, Sting, hans jävla period i WWE. Det var väl bland den största smutsfläcken i hela hans karriär.
Jag ska ju säga det, att Sting lyckades nog med från början, men Christian hade ju han hade ju också en seg start. Sen så tog ju han tag i livet själv och såg till och blev över. Det är ju Christians egen förtjänst liksom. Men i övrigt så tycker jag de har ju fumlat med bollen med alla de har tagit över. Jag är lite orolig för alla pengar de kastar på Mercedes Moné. Och jag tror att de kommer fumla det. Jag är jätteorolig för den biten. Det känns ju som att de har lyckats bra med Osprey hittills. Vi kommer ju prata mer om honom. Och jag är också hoppfull kring Okada. Men de har inte ett bra track record när det kommer att ta in folk.
Nej, Jay White är väl också ett exempel.
Exakt, oh. Exakt.
Oh.
De fumlar dem.
Likt Darby sa också i promo där när de ska möta varandra nu nästa vecka då, och han sa att Det är liksom, du kom hit och var inte ens i närheten av det du har inte åstadkommit någonting i närheten av det du har åstadkommit i Japan. Och det stämmer ju verkligen på honom.
Och det var tur för Jay White att Seth Rollins hade veckans sämsta promo. För annars så var Jay White där och nosade till att vara en riktigt bottennapp. Det var ju ett bottennapp, men
det var ett bottennapp.
Men i jämförelse så såg den halv okej ut.
Men jag fattade liksom inte vad det var. Han ville inte ens brottas. Han bara ville göra scissor-grej. Alltså han ville saxa med Darby istället. Det var det enda.
Ja, men han vet ju aldrig vad han vill. Han har ju ingen fokus. Han ska vara backstage. Jag kommer komma till det här också på Dynamite när vi pratar om folk som inte ska vara i ringen. Men vi kan väl ta Dynamite när det kommer. Ska vi stöka av den här fantastiska pay-per-view-galan vi har fått först? För den var ju fantastisk.
Får jag bara säga, innan vi lämnar Jay White, får jag ändå bara säga då att jag tycker att jag hoppas att det här kommer vara... Alltså Darby viskade ju någonting i örat på Jay White också, så det såg ut som att han brann av lite Jay White. Så att det där kanske kommer vara matchen som gör att han steppar upp lite grann.
Ja, och sen så som sagt, han måste bestämma sig vad han ska vara för någonting också. Han är ju sådär så att han håller på att trallar mellan att vara heel och face. Och nu vad heter det, hade han ju, i den här promon så hade han ju Atlanta Tourettes också. Även fast de var i Duluth så höll han på att säga att de var i Atlanta hela tiden. Typ 7 gånger sa han Atlanta i den här promon. Och det måste väl vara bara för att jävlas med publiken, men ja, ja.
Där är han ju toppen. Det är den Jay White jag vill ha.
Ja, men de måste ha lite starkare material än så.
Ja, men de är starkare än Seth Rollins. Det kan vi vara överens om så.
Ja, nej, men Revolution, jag tycker alla matcher var toppen. Eller det var väl den här Superstar Scramble-matchen som den var väl så där. Den var en Warlow, det var vi inne på allihopa innan. Jag vet inte vad ni säger om den.
Nej, men det kändes ju inte som en match, tycker jag. Det var ju så mycket så här, tre personer sitter utanför ringen och väntar på att det ska bli deras spots. Och sen så sitter nästa tre utanför och väntar. Sen så är det två andra som får göra. Sen så ska alla köra sina finishers. Det var ju så otroligt, det är sånt där jag hatar. När det blir Cirque du Soleil. När det blir cirkus, som man bara sitter och väntar på att få se tricks. När det inte är wrestling, då zonar jag fan ut.
Ja, men det var väl galans svagaste match. Jag tycker Blackpool FTR var toppen. Överraskad att Blackpool vann.
Ja, och det var och väl precis att båda får tappa ut också. Vad håller de på med FTR? FTR ska de ju... Pratar ju om att det kommer ju en tag team-turnering. Pratar jag om redan förra veckan. Och nu som sagt kommer det ju komma en tag team-turnering. Och då behöver de ju FTR som starka. Nog för att de kanske inte tappar all glans på att förlora mot Moxley och Claudio. Men att båda behöver tappa ut samtidigt, ja, jag vet inte. Det är inte stark in i turneringen i alla fall.
Nej, men tyder inte det på att de kommer gå bra i turneringen då? Att då får de sin upprättelse?
Ja, de vinner säkert.
Kanske i final med Blackpool och så får de vinna.
Jag blir fan förbannad om Blackpool är i finalen. De är inte tag team. Hatar när singelbrottare är bättre än tag team. Nu är jag arg, nu är jag gubbe. Det var ju, var det Mella som hade med Brothers of Destruction i våran tag-turnering? Nu blir jag arg på Mella. Sluta, de är singelbrottare.
Men känns det inte som att den här tag-team-turneringen innehåller massa sådana där? Jag menar om Jericho Hook nu då ska vara en tag-team och vara med den och vad var det inte?
Ja, men det är också löjligt.
Var inte Orange Cassidy också och inte Trent va, utan
jo, den andra? Jo, Orange Cassidy och Trent, för Chuck är skadad. Och det kan jag väl köpa. Det kan jag ju köpa, för Chuck och de är ju liksom ett gäng best friends, de där tre. Så det köper jag ju mer än att Jericho ska...
Är Blackpool inte ett gäng?
Jo, men de är ju bara... Nej, okej, jag får äta upp den där liknelsen. Mea culpa.
Men Jericho Hook då?
Ja, men där är ju bara Jericho som hakar på vagnen på en populär snubbe, känns det som.
Ja, som han kommer dra ner. Hook har ju redan vänt neråt och nu ska Jericho suga ur det sista ifrån honom.
Ja, vi kommer dit när vi pratar Dynamite. Orange Cassidy, Roderick Strong. Här blev jag väldigt glad att Strong plockade den där titeln av Cassidy. Jag tycker att det var dags. Och jag tycker också att det var kul att Kyle O'Reilly kom tillbaka. Kramade Strong, tackade nej till Undisputed Kingdom-tröja och hade inte sovit på 24 månader. Såg ni påsarna under ögonen?
Ja, och jag vet inte riktigt. Nu så... Han har ju liksom en sån här tvekan på självförtroendet där. Han vet inte riktigt vem han är längre. Men det ser ju verkligen ut som att han var en han har bott på gatan i ett litet tag. Och lika på Dynamite så hade han ju också någon ljus kamotröja, men det såg ut som att det var en fläckig naturvit tröja som han hade på sig. Så att han såg lite ovårdad ut.
Han är lite lik en av mina barndomskompisar som var en av Alftas bästa pingisspelare. Men jag vet inte om det är en bra look.
Som alla andra.
Jag för det till protokollet.
Alla är lik Piron. Det ska du föra till protokollet.
Ja, det är intern skämt som kan klippas bort. Men han är jävligt lik en av Alftas bästa pingisspelare. Det ska han veta. Eller det behöver inte han veta. Träffar vi honom ska jag berätta det.
Men han höll ju också på viska någonting i örat på Roderick Strong. Den här viska i örat grejen, det är något nytt som AEW gillar att ösa på med.
Ja, men nu är det ju så här. Vi vet ju att Tony Khan, han har ju olika fält i sitt Excel-ark. Och så när han skriver saker, då blir det så här autofili som det blir i Excel. Och nu har jag ju fyllt i det här att viska i örat, och då kommer ju det i flera angles. Det är ju alltid så där att samma saker återanvänds på något dumt vis.
Det kommer i kluster i den här månaden typ, och sen så nästa månad så kommer det vara någonting annat.
Ja.
Tony Storm och Diana Perazzo, här var det ju en utbränd publik utan dess like. Det var inte mycket tåg i de här. Tyvärr för Diana och Storm. Jag tycker ändå den här matchen, jag tycker den var bra, men de fick ju betalt noll av publiken.
Ja, det var ju en av de bättre dammatcherna vi har haft i AEW tycker jag.
Och blev ni lurad där i början?
Japp, jag har varit lurad. Mariah May kom in som den gamle Tony Storm och lurade mig och publiken i alla fall.
Ja, precis. Tror ni att det där är lite ett test som de hade liksom, om folket börjar känna att de vill att de ska gå tillbaka till att vara gamla goda Tony Storm?
Nej. Den där gimmicken är väl tok över.
Precis, och jag tror ju att en del av utvecklingen av Mariah May till den här stalkern som vi förväntar oss att hon ska bli.
Ja, och att Tony Storm också verkar gilla att göra henne till en miniversion av sig själv. Alltså att hon på, för det var ju på Dynamite också, jag höll på att prata om att nu är de här kläderna dina, och hade väl tryckt upp tröjor och grejer med henne också.
Ja, precis. Nu börjar hon ju ta in henne lite mer när hon liknar henne liksom.
Och Luther blev lite sotis i bakgrunden.
Ja, vad var det där för någonting? Det gillar jag inte.
Ja, men vi gillar hela den här grejen. Tony Storm, vilken stjärna hon har blivit.
Publiken tillbaka vid medvetandet igen sen när Will Ospreay mötte Takeshita igen. Det var en toppen match, men det var också en ren uppvisningsmatch av Will Ospreay där.
Ja, men även Takeshita va? Alltså, fan, Takeshita är ju hur bra som helst. Det här, det är en sån här, jag brukar fundera så här, vilken match skulle jag vilja visa någon som säger att vadå, wrestling? Fy fan vad töntigt att du tittar på det. Vilken match vill jag visa liksom? Så här, så att de ska förstå hur fränt det kan vara. Det här var en av dem som seglade in på den listan efter den här. För jag tyckte den här matchen var så jävla bra.
Ja, men man var orolig för Ospreys liv när de körde den där brainbustern uppe på stolpen där. När han gled, studsade på repet ner. Kändes lite okontrollerat.
Ja, det som hände för er som inte såg pay-per-viewen då, så gör Takeshita en top rope brainbuster. Det vill säga han, de står på översta turnbuckeln, han gör en brainbuster ner på turnbuckeln, men det blir mer som att liksom Will Ospreay rinner förbi turnbuckeln ner i backen och skrapar upp röven på vägen ner, vilket han stolt visade upp på presskonferensen efteråt. Men han pekar ganska direkt på liksom typ mjälten när han ramlar ner till domaren och liksom signalerar att det gör ont, men han fortsatte och såg inte ut att tappat liksom ett steg alls när han väl liksom återhämtade sig.
Nej, men det är så lite som behöver gå fel på den där tjänsten som för att det ska bli en annan utgång, men som sagt, just nu blev det ju bara snyggt på något sätt. Det var en topp match.
Men var det där han skadade sig också? För det var väl något strul med ryggen. Blev han inte typ clearad några timmar innan Dynamite? Alltså att han fick gå den här matchen mot en otroligt nyblonderade Kyle Fletcher.
Ja, de bokade den ju på på presskonferensen efter.
Men,
ja,
jo, den var bokad, den var annonserad. Ja. Men jag tror, nu har jag inte sett presskonferensen, men jag läste om den, eller om jag lyssnade på Alvarez när han pratade om den. Då sa de ju också att då började Ospreay prata om den här matchen på Dynamite, och då var Tony Khan såhär, ja, vi får se om den här ens blir av, du är skadad.
Ja, men jag vet inte om han var medically borta, det har inte jag läst i alla fall. Men så kanske det var, jag har inte sett något om det dock.
Men det, som sagt, om Ospreay levererar sådana här matcher hela tiden, så hans kropp kommer ju slitas.
Ja, men de måste ju hålla tillbaka. Han kan ju inte gå sådana här matcher hela tiden, för då kommer det inte vara något speciellt. Väl, alltså ska han gå så här mot alla, då har ju betat av. Det är bättre att hålla på han. Låt han är ju så grym på micken, tycker jag. Fan, låt han vara, att han håller sig till de här feta jävla matcherna på pay-per-viewsen, så de får valuta för pengarna och spar karstackan och hans kropp så att han klarar det.
Ja, går ju så där, eftersom den där Carl Fletcher-matchen var ju typ lika överjävlig.
Ja, gud ja. Inte, fast jag tycker att det var bättre mot Takeshita, men den var ju fantastisk, speciellt för att vara en tv-match. Det vi pratar om nu är ju main eventet på Dynamite då.
När vi kommer till Dynamite så kommer vi inte ha någonting kvar att prata om.
Nej. Förutom min analys av Daddy Magic Jeans.
Ja. Three-way-matchen slutade med att som Joe behöll titeln. Hangman tappade ut i en klatsch. Jag tyckte den matchen också var toppen. Kanske att jag hade velat ha en tydligare läggmatch av Hangman. Alltså en sån här dramatenläggning. Publiken längst bak i arenan ska kunna se att han la sig.
Håll helt med! Han skulle ju tittat i ögonen på Swerve när han tappade ut. Alltså det skulle ju vara...
Och typ le eller något.
Aj, exakt. Mm. Exakt det. Men sen så tycker jag att här... Nu är det ju Tony Khan och korvstoppning, för publiken var ju så jävla utbränd i den här matchen. Gud vad det inte var drag i publiken.
Ja, jag vet, jag kände lite likadant själv faktiskt.
Jag med!
Att de borde ha lagt upp, jag vet inte, som sagt, var det Will Ospreay innan den här?
Jajamän!
Ja, då, precis, då var man ju ganska mätt efter det, men som sagt... Jag vet inte vart man ska lägga den matchen heller. Kanske om de ska inleda hela galan med den eller någonting.
Det tycker jag är bättre i sådana fall. Så att det inte fråntar en sån här match. Men han har ju problemet där, Tony, i den sortens brottning han bokar. Det är svårt för honom att få de här topparna och dalarna och få ett flow i det, utan att ha en Big Show-match. Han har ju slutat ha Big Show eller Cutie Marshall-matcher mitt i pay-per-viewsen så att man ska få ner publiken. Men det där var Vince jätteduktig på, att kunna få ett flow. Han visste när han behövde trycka in en kiss-pause-match. Då tog han in någon sån här bedrövlig match och satte in Omas mot någon. Ja, men då får vi lugna ner oss lite. Får vi bygga dem bara liksom på att man kan visa klipp på att ja, men här vann Omas mot någon jävel. Men Tony Khan bokar ju tyvärr inte så. Nu vill jag inte se mer Omas slaktmatcher, men det blir så här, den här matchen blev lidande, för att jag tror att jag hade fått ut mycket mer av den om både jag och publiken hade varit mer engagerade i den.
Kanske den, kanske titelmatchen, genom att det var Sting som skulle avsluta här, då kanske de ska inleda med världsmästarbältet istället.
Ja, det hade ju också kunnat varit en pang-grej liksom.
Men då flyttar man ju bara allting. Jag menar, någon match hade ju ändå hamnat i det här läget. Jag menar, vi hade ju också två pangmatcher som startade, så då hade väl någon av dem kanske då fått hamnat i samma läge.
Ja, men i så fall då kunde man väl ha den här All-Star Scramble eller någonting här då. För då, där spelar ingen roll om folk går och pissar.
Men det var ju så tråkigt, så jag tror folk inte hade hunnit bli utvilade av den ändå.
Men vad är VVS... Det är omöjligt för Tony Khan att lyckas.
Vad är VVS recept nu då för det där? Nu är det bara att de kör oändligt långa grejer med ingenting.
Precis, de har ju bara fyra matcher, så att de har ju 45 minuter innan matchen eller någonting med videopaket och allt möjligt.
Ja, men då har de väl mer ebbs and flows i sina matcher, tänker jag, för att inte bränna ut publiken. Jag tycker WWE bokar smartare på det sättet. De tappar inte publiken. Det är ett problem när man har för mycket nearfalls, hög intensitet på varandra hela tiden.
Så kan det vara. Men som sagt, fyra matcher är lite också, men AEW har lite mycket matcher.
Ja, gud ja. Jag försvarar inte att det är fyra matcher. Det lovar jag.
Jag menar att det är ganska svårt att bränna ut en publik på fyra matcher också.
Ja.
Men, ja.
Men sen fick vi fan Sting i en biosalong när han säger showtime for the last time. Det var fan lite, kändes lite i brottarhjärtat på mig.
Ja, jag tyckte allt det där. Jag tyckte den här main event grejen var, de gjorde det helt exemplariskt. Det blev liksom bättre än vad jag trodde det skulle bli. Och jag gillade också, det var supersnyggt med det här videopaket med Sting när han sitter där i biografen och kollar på gamla godbitar. Tänk bara om WWE hade varit lite generösa och låna ut bilder från WCW. Det kostar ju liksom dem ingenting. Han är inte ens deras produkt.
Jag vill bara stoppa här, för senaste som Meltzer har sagt är att Tony Khan inte ens frågade WWE.
Mm. Precis.
Vad vet han om det? Vad vet han om det?
Och Kevin Nash sa ju tidigare i veckan att WWE inte lät honom åka, men det har ju Lex Luger sagt. Han har väl också något sånt där Legends-kontrakt och att WWE sa ingenting.
Nej,
om
men,
att han
nej, men det där gick Kevin Nash tillbaka och sa. Han sa att det där har jag inte sagt. Jag sa att jag personligen vill inte åka för att jag tycker att det skickar fel signaler om jag åker till en konkurrerande förbundsgala. Så att det var fel citerat.
De är bjussiga WWE, det är det vi försöker säga. De skulle ha bjudit på allting om de hade fråga.
Ja, men de nämnde det ju på Raw sen. De pratade ju om Sting och önskade honom.
Men Michael Cole var också jävligt snabb på att börja prata direkt. Pat McAfee sa att det var en episk kväll. Då var det liksom, då hörde man ju genom Michael Coles hörlur att Triple H bara abort! Abort!
Jag vill bara passa på att säga att jag läste att Michael Cole är ju typ lyrisk över hur det är nu som kommentator i WWE. Han har ju gått ut nu och sagt att det är helt annorlunda. Nu får de ha personlighet, de får kommentera wrestling på det sättet de vill. Vilket är, det är ganska hårda ord mot hur det har varit tidigare.
Men när han fick ha de där hornen på sig, då blev han ju så, då blev ju de som AWs kommentatorsbås när de är som skojigast med varann. De kunde inte hålla sig för skratt och satt och bara pratade om allt möjligt.
Och för er som inte vet vad vi pratar om för horn då, så är ju Valhalla kom ju med någon jävla ren horn till ringen. Och Michael Cole har ju haft han är lite som när Rickard Palm inte kan uttala Penelope Cruz. Lite så Michael Cole när han ska försöka säga antlerless. Och han har inte kunnat säga det på ett halvår typ, när hon inte haft dem där på sig. Så nu var han helt lyrisk när hon kom och satte dem som en krona på hans huvud.
Frän match.
Stingmatchen alltså.
Ja, jävla toppenmatch var den. Sjukt bumpad Darby också när han gör den här swantomen från stegen ner i, alltså ner, alltså stegen är i ringen, han gör ner på en jävla glasskiva som exploderar, som ligger där på backen.
Som exploderade på fans i publiken, men där står det att AEW inte är liable om någonting händer. Sitter man där så är det på egen risk, så det spelar ingen roll om du får glas i ögat, skyll dig själv.
Men som sagt, det där är ju bara en sån där varning. Jag tror att WWE har nog samma typ av varningar också. Och som sagt, det skyddar ju inte mot en stämning. Om det är någon som blir skadad på deras show, så spelar det ingen roll om de har satt upp en sån där varningstext, utan
enligt då vad de säger, så har ju folk kontaktat deras legal team och fått nekat.
Ja, men ja, jag tror att de har inte drag.
Säger de, ja.
Jag säger internet. Det var Meltzer som sa det till mig.
På, som sagt, på internet så skriver de ju hela tiden nu att det var real glass och det var bra. Men de hade ju tagit in någon studentkoordinator för att hålla koll på det där. Så vad heter det? Nog borde det vara preppat glas på något sätt, så att det inte... Nu, Darby skar ju sönder sig ganska bra ändå, men
det såg ju ut att vara preparerat så att det skulle gå sönder i små bitar. Det gör inte en vanlig glasskiva, utan det är självklart att det var preparerat. Sen så kanske det inte var sockerglas utan riktigt glas, men det var preparerat då på något sätt. Men även sockerglas är ju vasst, så att det kan ju lika gärna ha varit det. Men jag tror att det var ju för stabilt, känns det, för att vara sockerglas. säger nu den här experten på olika former av glas uppe i Härnösand, ifall ni undrar.
Våran student som vi har tagit in i den här podden att analysera.
Studentkoordinatorn här, ja precis. Men här, precis, även Stings glas när han blev kastad genom glas i ringen flög över publiken. Men ja, det var ett spektakel utan dess like, och Stingan var ju väldigt nöjd med matchen. Han sa att det var med på hans topp tre i alla fall, när han hade pratat med Darby efter. Jag tror inte att han var så nöjd med när han skulle ha sitt tal efter och de höll på att ropa. Darby kom fram hela tiden med time cues och de avbröt mitt i hans tacktal, som man fick se det på YouTube efter om man skulle se.
Men vi kanske ska säga att de behöll ju titlarna då, Darby och Sting, så vi får den här turneringen som Anders siade om. Och sen så tycker jag att det här är nog en av de bästa retirement-grejerna jag har sett i wrestling. Jag tyckte det var toppen, jag tyckte att det var svinbra av alla involverade. Även liksom Flair och Steamboat som var involverade. Men även Stings söner som kom in, och de var ju klädd som Wolfpack Sting och Surfer Sting och kom in och gjorde lite Stinger Splashs. Jag tyckte det var jävla hyllning av den Sting som har varit, och specifikt ändå liksom AEW Sting som är, ja men han har ju haft en hel liksom run här i AEW som är den här liksom Batman till Darby Allens Robin.
Ja gud ja, ut i dur med den där jävla karriären. Men hans, jag vill ändå säga att hans söner var usla på att göra Stinger Splash. I alla fall hans Surfer Sting-sonen. Han var riktigt dålig.
Ja, det var den andra. Han höll på att knappt nå fram för att han hoppade så högt och blev lite kort. Men har ni sett någon surfare som ser ut så där? Är det konstigt att det blev Surfer Sting av den där looken, tycker jag?
Jag vet inte. Jag har inte sett så jävla mycket surfare. Vi har inte så mycket surfare i Härnösand. Men nej, de ser inte ut som Sting med facepaint. De ser inte ut som Brian Cage när han försöker jag höra hemma i Mobile Embassy. Jo, det är så de heter.
Ja, men det är konstigt. Jag har ju för sig en kille på P4 Stockholm som surfar. Jag skulle kunna höra med honom.
Gör det.
Är det här en klassisk surfarlook som visar upp?
Frisyren här, känns det som en klassisk surfarfrisyr? Jag tänker att man mer håller på och med så här hang loose-tecken. Och, alltså, vad heter han?
Som Kona Crush.
Ja, men då känns ju mer Matt Riddle som en surfer dude, va? Gör han inte det?
Ja, ja, men verkligen. Det kände jag också. Men jag skulle vilja se, vad heter det, surfare glida runt i sådana där paljettjackor.
Ja, ska vi ta oss andra Dynamite då, som vi nu redan har pratat klart om, det inte finns någonting att säga. Jag kan ju säga att det var en säsongspremiär. Det var lite nya färger, det var vit rep, det tror jag inte de haft tidigare, det var ny grafik. Tillbaka är också heel och face tunnlarna som jag är sådär förtjust i. Jag hatar dem inte, som jag gjorde med Smackdown-näven, den var bedrövlig, men jag föredrar inte tunnlar.
Men du gillar väl att Young Bucks har en egen Cody-hiss nu, mitt emellan de här tunnlarna?
EVP-hissen.
Jajamän.
Ja, den älskar jag. Och vet du vad jag mer älskar, Chris, när det gäller Young Bucks 3? Det är att de istället för att ha konfettikanon har visitkortskanoner. Det är deras visitkort som kommer ut som konfetti när de gör en 3. Det är toppen.
Och det tänkte jag inte ens på. Det tänkte jag inte ens på. Jag gillar bara att de stod och ville ha mer och mer pyro. Att de stod och bara, ja, lite mer. Lite mer. Eftersom de är EVPs. Jo, nu ska jag säga det jag tänkte om Daddy Magic och någonting som jag reagerar på publiken på Dynamite. Jag tyckte det här var ett toppen Dynamite, ska jag säga. För mig personligen hemma i Härnösand så gick det jättebra att titta på, och jag hade god energi och vigör under hela showen. Men satan i gatan var publiken inte var i god vigör och hade mycket energi. De sitter väldigt mycket på händerna och bara tittar tills Daddy Magic beter sig som en wrestlare. Och jag tror att de har lite, de skulle vara i behov av folk som är mer som Christian och Daddy Magic och mindre som Cruiserweight-divisionen på Nitro. Det blir lite mycket som det var. Kommer ni ihåg när ni var ung och tittade på Nitro? Man såg de här matcherna, man förstod att de var bra, men gemene man brydde sig ju inte i de här fantastiska matcherna med Dean Malenko, Chris Benoit, Hector Garza, Silver King, alla de där som ska vara topp, alltså Silver King, Super Carlo. Vi vet ju inte ens hur bra de var, någon av oss, men de ska ju tydligen vara liksom, ha gått legendariska matcher. Så sitter ju publiken stora delar av Dynamite, men när Daddy Magic kommer in säger han typ som Hulk Hogan. Han får igång publiken genom att bara titta på dem och hålla ut armarna åt sidan. Då händer det något med publiken.
Ja, men det ligger nog någonting i det där, att de behöver liksom tillbaka till pro wrestling dramaturgin. För nu, alltså, alla vet också att de kan göra cirkuskonst wrestlingen. Alla det har vi sett nu. Vi vet att ni är kapabla till det. Nu vill vi se någonting mer. Nu vill vi se någonting annat.
Det är därför en sån som Eddie Kingston också kan bli så över. För att han levererar ju inte något toppmatch. Vare sig han eller Daddy Magic kommer ju få 5 stjärnor av Meltzer. Men, ja, i och för sig, vad heter det? Eddie Kingston fick ganska mycket nu för sin mot Bryan Danielson. Men, vad heter det? Båda de ser ju publiken, och publiken ser dem. Och det är samma när vi ser Dustin Rhodes. Varje gång så blir vi så här, bara, fy fan vad bra han är. Ja, men han kör ju pro wrestling.
Han utmärker sig ganska friskt emot resterande del av rostern liksom. Men sen så vet jag inte, de har ju liksom inget performance center där, de lär sig inte om. Och jag vet inte om den här liksom nya indie-generationen som kommer upp är så mycket karaktärer på samma sätt som det har varit tidigare.
Nej, men behöver de vara karaktär? Jag tänker mer att de behöver liksom, de behöver inte fokusera på att gå från punkt A till punkt B, utan de behöver stanna upp och reagera och få publiken att tycka något.
De måste ha någonting som publiken kan relatera till i alla fall liksom. Jag funderar liksom ändå.
Jag tycker till exempel Will Hobbs, han är duktig både för att vara en av de yngre. Och han gör det på ett smartare sätt än en sån som Wardlow till exempel. Wardlow, han är ju fast i sitt vilka moves han ska göra utan att ens stanna upp och reagera. Han tror att han reagerar, men han gör bara move på move på move. Medan Will Hobbs kan stanna upp och liksom fånga att det händer något.
Ja, fast jag tycker ändå att vad heter det, nu när Wardlow har börjat släppas fri lite grann mer på micken, så känns det som att en annan typ av koppling som han har fått med publiken nu än att han är bara en powerbomb.
Han är ju bättre på micken nu, men jag tycker fortfarande att jag tycker att hans insats i den här scramblen inte var wrestling. Jag tycker det var moves.
Jag blir lite orolig över att Tony Khan ska satsa så mycket på Daniel Garcia, för han känner jag att jag har tappat i alla fall. Nu när han ska bli lite mer så här showig. Han hade man en annan koppling till när han var lite mer rå. Men nu när han var
han hade badbyxor och var en bra brottare, då var han bättre, jag håller med.
Nu var det när han ska vara så här smyget på sig en showman-kostym, så finns det, det kopplar liksom inte. Det blir samma sak som med Seth Rollins, att det känns inte äkta.
Nej. Sen så vill jag komma tillbaka till det här med Jay White som verkligen fumlade på micken. Jag tycker att Swerve var bedrövlig för andra veckan i rad på att han hittar liksom inte rytmen. Kan inte han göra promos backstage och kan regissera honom? Ja, nu kommer jag gå ut på en lem, det heter inte, go out on a limb som man säger på engelska, och säga att om Swerve nu blir världsmästare så kommer han floppa. Han kommer inte kunna bära upp det. Jag kände det när han stod där och pratade, och sen kommer Samoa Joe in och bara äter upp honom. Han äter ju upp honom på mycket. Alltså, det är så skillnad på hur de här två levererar på mikrofonen.
Ja, jag tycker även Adam Cole äter upp honom när han sätter igång, bara från sittandes där på rullstolen och bara dra sina lines, och så ska han försöka vara lite salt tillbaka, och så känns det som, ja, det känns lite Seth Rollins när han håller på också. Jag håller med. Jag tycker också att Swerve har varit svag när det gäller live live-pratet. Men jag tycker också att ni är alldeles för snälla med Wardlow. Wardlow är ju bara så här 90-talsgapig. Det är ju den, det, är det han är.
Ja, men jag är någonstans mellan er. Jag tycker inte han är lika bra som Anders. Inte lika dålig som du tycker, Robert. Men ja, han är bättre än vad han har varit. Men nu kommer
jag tror att det är mer det.
Nu kommer jag svära i kyrkan, Robert. För jag kommer också säga att jag vill att Young Bucks sköter sina promos backstage. Jag tycker inte de kan leverera i ringen heller. Gud vad jag tycker de var dålig på micken i det här segmentet. Jag gillade att de fick in Okada. Okada, för er som inte har sett, så kommer Okada in och blir en del av The Elite. Men jag tycker att alltså deras promo, den var där nere och slaskade med Jay White och Seth Rollins för mig.
Men nog var de väl, som du sa, att de ska ha de backstage. Deras backstage-promo nu, när de vad heter det, gjorde narr av Tony Khan och vad heter det, hans big announcement, när de stod där och log backstage. Det tyckte jag var kung.
Jag tyckte också om det jättemycket, men jag tycker att de liksom hanterar inte publiken och livesättningen så bra. Och det är inget fel med det. Alltså jag tycker att de kan väl gå ut och brottas, för där är de jättebra på att berätta en story. De funkar ju bra backstage, men de behöver inte trycka ut dem i ringen och så ska de stå och prata alldeles för länge. Liksom.
Jag tyckte det där var bra. Jag var såld på hela det här segmentet. Men å andra sidan, ja okej, okay, jag kanske inte var så där super... jag lyssnade kanske inte så där supernoggrant på vad de sa och exakt hur de levererade det. För jag var så jävla glad över att de hade stått och kämpat med pyron och haft konfetti-bombs-visitkorten. Jag liksom såld redan där. Och det här Tony Khan, huge announcement, pastischen backstage. Jätteroligt. Men jag tycker också det är väldigt kul när de sätter igång och börjar sparka folk från The Elite. Alltså att de säger att Hangman, han var suspenderad på obestämd tid för att han slet i domar på Revolution. Och Kenny Omega, han har fått sparken för att han bara ligger hemma. Det tycker jag är toppen nu.
Ja, men sen så måste du sätta det i kontext, hur många fattar vad det Elite är? De har inte varit det på tv. Det vart ju så himla inside baseball, som man brukar säga. Det vart liksom så här, okej, nu har ni spenderat 5 minuter på att prata om något som en bråkdel av publiken vet. Kanske inte en bråkdel, men säg hälften då.
Alla, nu vet de väl vilka Elite-gänget är. De har ju varit på tv hur mycket som helst. Själva Elite-tv-serien har ju kanske inte varit så mycket, men jag menar Hangman och Bucks har ju varit The Elite och Kenny Omega och Bucks har ju varit The Elite. Och det var väl det som var grejen. Nu har de fått sparken. In kom Eddie Kingston, bufflar på, är ful i munnen nu, obscena gester. Och så får han stryk och så kommer Okada in och så har han då liksom törnat och är nu The Elite med Okada. Jag tycker, eller med Bucks. Jag tycker det är mumma det här, Chris. Mumma är det.
Ja, men låt mig presentera bevismaterial 1E. Isaac Dwight Yankum. De har kort minne i wrestling. Vi är inte representabel för gemene. Nej, men man.
Du kan ju inte jämföra The Elite som har varit, vad heter det? Som sagt, nog för att de ska presentera saker, vad som sker under stories och så vidare. Men The Elite har ju varit delaktiga. Ända från starten har det existerat en faktion som heter The Elite på tv. I olika
fast de har ju inte varit där på de har inte varit där på jättelänge. Jag vet att de har gjort det, men backa ett halvår så har de ju inte varit med. Jo, de var ju med Hangman för något
tag sedan.
Jo,
med Kenny Omega.
Nej, Kenny Omega har de ju inte haft något samröre med på jättelänge.
Ja, men när de kom tillbaka efter CM Punk-grejen och allt det där, då var de ju det, innan de vände heel Bucks.
Ja, men det är ju ett halvår sedan.
Tiden går så fort.
Ja, skitsamma. Jag gillar inte. Ni får gilla det hur mycket ni vill. Men jag tycker det var fantastiskt att Okada kommer in till en stor pop, har på sig kostym, ser stilig ut i en kostym som inte såg så där superdyr ut ändå, kostymen, och turnar istället för att vara the good guy.
Dressman Chris här, eller?
Nu är det bara en student vi har tagit in här. Alltså. Expertutlåtande nu.
Ja, men såg den dyr ut?
Nej, men jag håller med Chris. Det var toppen i det här segmentet när han kommer in och kallar. Och när han ställer sig bredvid Eddie Kingston också. Och det är också så kul att publiken är verkligen med på noterna att det är Okada som kommer in. Direkt man hör pengarna falla till golvet så går de ju bananas. Då sitter de inte på några händer. Då är de med på noterna.
Nej, verkligen inte. Nej, det var jättekul att han fick den ovationen.
Och jag är spänd ändå på ett delit med Okada och Bucks.
Ja, det känns ju kung. Och det känns, här, nu ska jag fan applådera Tony Khan. Här vågar han chansa på någon han tar in. Han tar inte in dem och ska boka dem face från början hela tiden, som man brukar göra, utan han trycker in honom och turnar honom direkt. Det är fan kung.
Och det är ju spännande också nu, så det är ju inte helt klart att när Kenny Omega kommer tillbaka, och enligt honom så är det ju inte klart om han kommer tillbaka heller, men han har väl förhoppningar om att komma tillbaka i alla fall med sin diverticulitis, eller vad heter det, som han håller på att kämpa med nu.
Har han verkligen förhoppningar? Hatar inte han wrestling lika mycket som Nick Nemeth gör?
Ja, men nog har han väl förhoppningar för det, men det blir spännande. Nu har de satt upp den här matchen lite grann med honom emot Elite, honom med och mot Okada. Okada. Men jag tycker det är lite konstigt att de slänger in att Young Bucks ska suspendera Hangman. Nog för att de har en relation sedan tidigare, men Hangman är ju mitt uppe i att han ska törna liksom.
Ja, men det var ju hela strunt, hela den där grejen. Det är det jag säger, det var bara strunt. Men hörni, vet ni, vi måste säga så här, att Kyle Fletcher och Will Ospreay, det är en fantastisk tv-match. Sen så kommer Bryan Danielson in och ställer sig öga mot öga med Will Ospreay. Men sen måste vi fan hoppa vidare till WWE, annars kommer de slå oss. Jag tror de flesta som lyssnar på den här podden är mer intresserade av WWE. Och vi har pratat i nästan en timme om AEW.
Vi försöker dra oss för att Seth Rollins var så dålig.
Ja, det är ju det. Det är liksom, jag tycker WWE är så här då. Snabbt sammanfattat så tyckte jag ju SmackDown var bra, men jag tyckte Raw var ganska platt. SmackDown var ju, alltså, det var ju då den här långa promon med The Rock. Vad var den? 21-22 minuter eller något sånt där. Som han liksom inledde hela SmackDown med. Och Roman var ju också med. Tydligt minspel från Roman att det skaver med Rocks svansföring och stå hej. När Paul Heyman pluggade för Rock om att han är den största stjärnan och så vidare. Så hade Roman ändå den där blicken som subtilt skriker att det ska fan visa han vem som är kung av Lejonklippan.
Och visst, som sagt, efter det här så har ju på nätet har de ju pratat om att Paul Heyman, han tittade ju på The Rocks hand när han höll på att sträcka upp den här. Han håller ju på med att köra L-et som han håller på med och så tillbaka med tummen. Och Paul Heyman, han är lite misstänkt emot The Rock på något sätt. Kommer det bli så att de satte ju upp här att de ska ha den här tag team matchen och om Bloodline vinner så blir det Bloodline Rules, och om Cody och Seth vinner så får inte Bloodline vara ringside överhuvudtaget. Men visst kommer det bli så.
Man fick inte vara på WrestleMania dag 2 överhuvudtaget, tyckte han sa.
Har varit så till och med. Men visst kommer det bli så att det blir Bloodline Rules och sen så kommer hela Bloodline törna emot Roman ändå.
Ja, det lutar ju mot det, men är inte det tråkigt om Cody, alltså då måste de ju gå därifrån så Cody får vinna rent i vilket fall. Det måste ju vara något sånt som händer. För att om han ska vinna på fusk.
Nej, men det är ju det som är grejen. Nej, men jag tänker, exakt som du säger Anders, alltså jag gillar, när han först sa den här första delen så kände jag att det var självklart att det är det som kommer hända. Roman kommer liksom sen då skylla förlusten på The Rock och så har vi upplägget där. Men sen då när han presenterade det här del 2-alternativet så kände jag att det är väl exakt så här det kommer bli, att Cody ska lyckas trockla sig igenom mot alla odds i den brantaste av uppförsbacken och ändå kunna liksom avsluta sin nepotismhistoria. Det lockar väl ännu mer, gör det inte det?
Jo, men jag menar att inte om de turnar på Roman så att Roman blir sänkt på något vis, så att Codys vinst blir liksom tainted av det, om det är att de lägger sig i och Cody trots allt övervinner det. Men jag tänker att det du Anders säger är väl att Bloodline turnar mot Roman, om jag fattar dig rätt.
Ja, men det behöver ju inte vara så att de kostar honom matchen. De kan ju, vad heter det, törna emot honom efter såklart också, men
jag tror till och med efter, alltså jag tror till och med på SmackDown efter. Jag tror att det inte kommer vara på WrestleMania, utan det kommer vara sen liksom, de har tappat all respekt för Roman för att han har tappat titeln på SmackDown, och då sätter The Rock in dödsstöten. Då vände han det där L-et som blir en pistol mot hans huvud istället.
Ja, men då blir det i så fall så vinner Seth och Cody då på nattet. Men jag tror ju ändå att det kommer vara...
Nej. Nej, men Robert säger... Nu måste jag reda i era olika upplägg här. Robert säger att, vad heter det, att The Rock och Roman vinner på nattet så att de lägger sig i på natt två, men Cody vinner ändå mot alla odds.
Ja, just det. Okej.
Jag vill också, nu han håller på och rockar och tuggar på återigen som att det är attityderande. Publiken är knarkare, de är värdelösa och han svär. Och jag tänker nog att undrar om han bryr på ännu mer så att det blir en sån tydlig distinktion mellan The Rock-karaktären och Dwayne Johnson, skådespelaren. Så att han ändå kan komma undan med att sitta i en jävla Disney-panel samtidigt som han är och svär på SmackDown. Kalla folk för knarkare.
Ja, men det tror jag. Men, och så, men samtidigt, jag tror också att han har jävligt roligt. Att det är därför han brer på. Men sen så måste vi också på något sätt bara nämna att det tar ju 10 minuter minst innan någon ens säger någonting på det här SmackDown.
Är det videopaket och sen så ska de knata in och allt möjligt.
Ja, och sen så skickar ju Paul Heyman till reklam innan The Rock ska komma in och prata också. Det är ju... magiskt ändå.
Och stackars Naomi. De fick ju klippa bort Naomis entré bara för att de drog över Bloodline. Så Naomi, hon fick en 6 minuters torsk utan entré på matchen efter. Det kändes för lite träligt, tror jag. Hon har dem inte behandlat riktigt som de ska kanske.
Det är straffet. Jag säger det igen. Det är straffet. Men det är också så här, hon går i match mot Tiffany Stratton här och Tiffany Stratton är superöver och folk är ju totalt ointresserade av Naomi. De skiter ju fullständigt igen i den här matchen. De buar väl till och med när hon fick in några slag där på Tiffany.
Ja, jag tycker det är helt rätt bokat. Alltså, ingen att klaga på det.
Nej, jag tycker också det. Och att Tiffany får vinna på lite fusk, det är ju ändå pro-wrestling. Peta Naomi i ögat när domaren inte ser sen gör hon sin prettiest moonsault ever, exemplariskt, och så vinner hon. Och apropå pro-wrestling, sant pro-wrestling man är, så fick vi också Bayley och Dakota Kai mot Kabuki Warriors. Där, fan vad det är. Är det för att det är så mycket annat som är stekhett just nu? Alltså med The Rock och allt sånt där. Är det därför de inte lyckas hetta upp den här Bayley och Damage Control-ängen? För de försöker ju, de får utrymme, de har story. Men, och här vänder liksom då Dakota på Bayley. Hon hoppar ju ner precis när hon ska få då en hot tag av Bayley och vänder mot henne. Men, alltså är det för att, jag fattar bara varför ni inte får fästa den här då? Nej, de är liksom Bayley och Io är ju Triple H och Jericho på WrestleMania 18. Är det för att det är så mycket annat som händer?
Ja, och sen så är det väl att de har fumlat bollen lite med att få Io Sky över. Hon var ju stekhet och sen så tappar de fokus med henne. Och sen så Dakota Kai har ju aldrig varit över på main roster. Så att hon turnar blir liksom, det är som om Naomi skulle komma in och turna. Nej, det hade fan uppfattats mer chockerande, tror jag. Jag tycker att det är liksom, det är lite, det runt omkring har varit lite svagt sen vändningen kom. Jag önskar att de hade kunnat, ja, jag vet inte, jag har inget bättre än att den där lilla analysen.
Det är som att det bara inte funkar, för jag menar, Bayley är ju över. Och sen håller, det är väl klart att jag också förstår att Dakota Kais vändning inte är superfrapperande, men jag tycker ändå att så här, alltså, jag tycker ändå att de har gjort allt rätt med den här angen. Men det är som att det ändå inte känns hett. Det känns inte spännande.
Nej, men som sagt, jag tror att det är att, Bloodline-storyn drar för mycket intresse på något sätt. Så att när man har sett en halvtimme The Rock, då är man lite mör.
Ja. Ja, vad hade vi med? Bron Breakker gick en 7 sekunder lång match mot Zion Quinn.
Ja, det är väl perfekt. Det är ungefär så lång uppmärksamhetsspann som man har. 7 sekunder, det klarar man av snyggt.
Vad heter hon? Är det Harley Cameron hon heter? Den här som var för med, eller hon som AAW var med i QT Marshalls, QTV eller vad det heter.
Mm. Och som är med Outsiders nu.
Det är ju, Zion Quinn är ju hennes pojkvän.
Ja, jag tycker att han hade ganska bra look,
ja. Ja. Det här var bara för att jag ville plisa den här i kommentarsfältet som ville att vi skulle ha med Se och Hör i podden, så har jag sett till att ta reda på lite såna här grejer också.
Härligt!
Bra, bra, snyggt. Snyggt. Jag vet inte, jag satt och tänkte på det tidigare idag, vad vi skulle kunna ha för se och hör. Dominic har ju gift sig här i veckan i alla fall. Och,
ja, just det. Inte med Rhea Ripley då.
Nej, precis. Och på internet så är de ju så nöjda över att Ray finns inte med på några bilder. Så då bygger de upp det som att Ray Mysterio var inte bjuden på Dominics bröllop.
Ja. Ray Mysterio som kom tillbaka när vi fick se den här då streetfighten mellan Carlito och Santos Escobar, då Carlito hade på sig jeansbyxa eftersom det ändå är en streetfight. Då kommer Ray Mysterio tillbaka i Great Muta Mask för att hjälpa Carlito.
Det såg ut som att de hade krympt Great Muta, för han hade skägg och sådär också.
Är det något nytt? Carlito vann ju med att spotta äpple i ansiktet på Santos. Då sa Corey Graves att det kallades för Apple Mist.
Ja, det vart jag irriterad över.
Ja. Vad tycker ni så här några veckor in i Corey Graves kommentators spår, tänkte jag säga. Att han ska vara huvudkommentator. Hur tycker ni att det funkar?
Tycker det funkar bra.
Ja, jag tycker det är bra. Jag har inget att klaga på någonting när det gäller WWEs kommentatorer nu.
Nej, jag tycker de känns som att de mår bra och liksom gör sitt jobb.
Ja, det är roligare på jobbet där för dem.
Ja, okej. Okay, låt oss då prata om det som vi har dragit oss för att prata om under hela den här podden. Det är därför den har hållit på snart en timme och vi har inte ens kommit i närheten av Raw. Eftersom den då öppnade med ett segment mellan Cody och Seth Rollins. Där de först då ville driva med att The Rock hade en 21 minuter lång promo. Med att ta en 22 minuter lång promo om exakt ingenting. Det här var det blekaste jag någonsin har sett. Allt är också så blekt jämfört med The Rock. Det är som... Det är ingenting känns, alltså ingenting i närheten av The Rock. Först kommer The Rock, sen kommer The Rock och sen kommer ingenting och sen kommer alla de här andra. Det är så jävla mycket mer star power än vad någon annan har i hela förbundet.
Och sen kändes ju Seth Rollins på något sätt som att han hade fått ett manus, ett dåligt manus från tiden då Vince styrde. Det var så otroligt WWE i sin liksom sämsta dager på något vis.
Men vad tänker den där clownen när han försöker fästa Diarrhea Dwayne som en förelämpling på The Rock? Alltså han tror vettet.
Ja, och sen när han liksom drar på att han ska säga det, då så blir det så här, vad kommer han säga? Förväntningarna höjs liksom, och så kommer Diarrhea Dwayne och han jämför med barnbajs som kommer.
Det här var ju Pat McAfee lysande. Hörde ni när han bara Jesus, som i kära värld, vilken värdelös förolämpning. Sekunden efter att Rollins hade sagt Diarrhea Dwayne första gången. Jesus, kan man vara.
Ja, Pat McAfee är toppen.
Ja, jag försöker alltid vara så här lite förlåtande emot Seth Rollins när man tittar på honom.
Jag behöver inte vara det, Anders.
Nej, men nu har det varit lite svårt den här veckan. Dels det här, och sen så var han även på CrossFit Open-presentationer av övningar som de ska ha där. Och det känns så märkligt när en wrestlare är någon annanstans än i en wrestlingring. Och när han är så där gapig, han är i karaktär och han ska presentera övningar i CrossFit. Då blev det bara svårt för en annan.
Skämdes du lite då för att du tittar på wrestling?
Jag tror att, som sagt... Alla andra som tittar på det där och inte riktigt vet vem man är, de undrar nog bara, vad är det här för tjomme? Men en annan som vet vem det är, då, ja, men då, man bara vet det ju, ja, det, man känner till lite, det känns lite pinigt, det gör det.
Lite som när vi får in Brothers of Destruction i en tag team turnering, då skäms jag. Mella, vad håller du på med?
Och det var ju flera stycken som nominerade dem också. Så det var ju inte bara Mella.
Ja, nu fan skit. Hörrni, ska vi låta bli att prata om Raw? Kan vi inte prata lite om Dark Side of the Ring istället? Om Earthquake?
Ja, jag har inte sett det.
Nej, fan då. Får inte prata om Earthquake.
Jag har tyvärr inte hunnit, men ni får gärna prata om det.
Nej, men vi kan väl spara. Det är ingen som... lider av att vi pratar lite Earthquake, eller som Rickard Palm sa, Earthcake kan vi prata om nästa vecka lika gärna.
Vad är det för någon som kommer nästa vecka på Darkside?
Är det Buff Bagwell att han sköt farsan?
Exakt, det är Buff Bagwell. Och det är ett av de avsnitten de är mest stolt över den här säsongen. Jag lyssnar ju på deras podd. Tycker den är spännande att lyssna på. Då klipper de ju in sånt som är bortklippt från tidigare säsonger. Sånt som inte fick plats eller där de har för dåligt ljud, Robert. De skulle också kunna prata mikrofoner med dig och Meltzer.
Ja, ska vi säga så?
Jajamän.
Jajamän.
Detta om detta. Vi hörs.